Hallå där allihopa! Välkomna tillbaka till Seghopp. Det här är den sjunde episoden och vi är väldigt glada att vara tillbaka. Hur mår ni boys? Hur mår du John?
Jag mår väldigt bra. Det är alltså fredagar. Idag är det fredag när vi spelar in och bara den dagen är magisk. Så det blir att man blir automatiskt på bättre humör direkt när man vaknar på en fredag.
Det är ju så.
Så jag har trallat igenom skoldagen utan problem.
Fast man känner sig ändå lite mosig i hjärnan. Alltså.
Ja, efter en hel arbetsvecka.
Ja, precis.
Jag tycker alltid det är så kul just det där, när man bestämmer om man ska gå ut på fredagar. Mm. Alltså just det här man liksom tänker, men det är slut på veckan, man kommer vara tipptopp. Men då är man så jävla seg efter veckan. Mm. Och det är alltid det största misslyckandet när man får då, när man går ut på fredagar och sitter där med en öl och bara... Låt sova.
Eller hur? Jag känner att det fortfarande är svårt att greppa att när vi kom hem hit till dig nu att din lillebror vaknade precis.
Ja, jag vet.
Klockan sju, eller vad säger jag, klockan fem liksom.
Det känns som en hel livstid att utspela sig under dagen och så bara kommer hem och bara, jag vaknar precis.
Ja, min hjärna kan inte hantera det just nu.
Mind blown.
Ja, verkligen.
Ja, absolut.
Hur mår ni?
Ja, men jag skulle säga att jag mår ganska bra. Det känns som det enda man har gjort är bara jobbat och låtit skägget växa i princip.
Ja, jo, precis.
Jag har inte kunnat fortsätta min träningsstreak, vilket är lite irriterande. Så att jag blev lite förkyld nu, så att jag är fortfarande lite så off.
Okej. Men du var hemma hos mig i helgen och hängde.
Ja, det var ju sjukt mysigt.
Ja. Förutom när jag förstörde hela kvällen eller eftermiddagen, känns som när jag insisterade att vi skulle se det direkt sen där det var Nintendo Direct.
Hur var det?
Alltså, Nintendo, jag har svårt att förhålla mig till dem. Alltså.
Ja, det känns som de åker lite mellan heaven and hell när vi pratar om dem på vår kära podcast.
Alltså, vi har hyllat dem ganska mycket. Alltså, Mario Kart speciellt då. Men det är väl alltid så med Nintendo. Deras första partyspel som de gör själva, de är ju alltid bra. Liksom.
Ja.
Och det var det som var lite jarring med Nintendo Direct senast, att alltså, vad var det för jävla spel ni visade upp?
Alltså, det var så konstiga titlar. Det kändes som att åka tillbaka 15 år i tiden.
Jag vet inte, Dragon Puzzle Quest typ. Eller något liknande. Och så var det så här med, vad var det? Först var det med Mario typ. Och sen med Pokémon. Liksom.
Ja, det var jättemycket Pokémon. Alltså, det var...
Men
bara,
det är
liksom
pusselspel?
Inte.
Eller? Jag hänger inte
med. Någon jävla form av pusselspel som typ de här Candy Crush såg ut som. Men ja, nyheten var då att ett skulle komma i Pokémon Edition. Så istället för liksom så här godisbitar eller fan det man ska få bort, så var det Pokémon-huven. Liksom.
Minns inte det här gamla Basta Move eller vad det hette?
Ja, men det var väl typ lite som det.
Det är som det,
fast Basta Move var ganska coolt.
Ja, fast jag brukar aldrig köra så här pusselspel så mycket.
Nej.
Ja, men så det skulle komma en Pokémon-utgåva av det. Ja. Och då var så här, okej, kul. Och sen bara, vänta lite, det kommer med Mario också. Okej, ska man liksom sitta här och bli exalterad? Eller vad fan vill de egentligen?
Ja, men det är så märkligt vad de håller på med. Det känns som de har ingen koll på vad folk vill ha.
Nej. Det är lite tråkigt alltså.
Men de är så otroligt japanska. Mm. Det är så roligt med typ Sony, liksom alla de här japanska företagen, de hänger ju med i tiden. De fattar liksom att okej, vi måste lyssna lite på djungeltrumman här.
Ja.
Och liksom kolla vad stämningen är i världen och liksom tekniken går framåt och vad folk vill ha. Ja. Nintendo står i sin jävla bubbla, och hur mycket jag än älskar Mario Kart 8 och jag ser fram emot nya Zelda och Super Mario 3D World var fantastiskt och allt det här. Men det är fortfarande samma jävla gubbar. Det är inga nya franchises.
Det är ju samma skit vi växte upp med på 80-talet.
Jag vet.
Det är liksom, det är bara en nyare förpackning. Och det känns bara så här, man vill tycka om Nintendo för att vi har växt upp med det, och man vill vara lojal, och Nintendo är Nintendo. Men what the fuck is going on?
Det är samtidigt jävla dubbelmoral vi sitter här med. Vi vet att alla vi tre kommer hänga på låset när nästa Zelda kommer. Liksom.
Jo, absolut.
Nej, inte jag.
Men sen en grej till man kan försvara Nintendo med, det är att de är fortfarande det enda företaget som inte släpper trasiga spel.
Ja, men det är
kvalitetskontrollen, som jag tror vi har pratat om det tidigare.
Ja, absolut. Men sen är det också, alltså, skiten säljer ju. Liksom. Det finns ju barnfamiljer och de köper Wii, de köper Wii U. De bryr sig inte att det liksom inte är lika kraftfulla konsoler som Xbox One och PS4. Liksom.
Nej.
De säger bara Nintendo, här finns typ Skylanders och Mario och massa gulliga spel, om då köper vi. Så varför skulle Nintendo egentligen behöva ändra på sig? Liksom? De får ju in jävligt mycket deg säkert.
Fast får de verkligen tillräckligt?
Alltså, ja, Wii tjänar de ju, alltså de tjänar så fruktansvärt mycket på Wii. Mm. Så de har ju råd att förlora den här konsolgenerationen och nästa konsolgeneration och ändå må bra.
Ja. Det känns bara så, varför kan de inte bara lägga allt krut och bara släppa? Bara surprise alla med värsta feta gamingkonsolen som blåser socken av alla. Liksom.
Det känns ju konstigt att de ligger en generation efter. Alltså både förra generationen med Wii, att den var liksom som två ihoplimmade Gamecubes i prestanda. Liksom. Och att Wii U nu är under... ligger under Xbox One och PS4 som sagt i prestanda. Det känns konstigt att de ligger så ett hack bakom liksom.
Ja, jättekonstigt.
Jag undrar vad det kan bero på, men har Nintendo svar på det? Ja. Om de ens vet själva vad de håller på med.
Nej, alltså det var ju någon utvecklare, jag vet inte om det var Ubisoft eller vad fan det var, när de höll på att utveckla Wii U, så frågade jag Ubisoft eller vilka det var som sagt, kommer er internettjänst vara som typ Xbox Live eller PSN? Och då sa de bara, men vad är det för något? Alltså Nintendo inte ens har koll på konkurrensen. De vet inte vad PlayStation Network eller Xbox Live ens är för någonting. Och det förklarar ju varför de har så jävla dassig internettjänst alltså på alla sina konsoler. Alltså det är ju, det är ju hemskt. Alltså.
Ja, det är strange land.
Ja, men ändå så blir ju sugen på. De visar ju upp en sak i Nintendo Direct där. Och det är att de ska släppa den här New Nintendo 3DS.
Ja.
Med Majora's Mask också.
Och då gick du igång lite.
Då gick jag igång lite.
Mm. Varför gjorde du det då?
Alltså jag älskade ju Majora's Mask när det kom. Jag älskade ju Ocarina of Time också, men Majora's Mask var så annorlunda också, så det är ett riktigt grymt spel som tyvärr inte ni har spelat, eller hur?
Nej.
Jag har börjat spela det två gånger och varenda gång har jag slutat spela. Det var något mer som jag blev deprimerad.
Ja, men det är deppigt. Alltså det är ganska annorlunda för ett Zelda-spel. Men det är det som är så kul också. Du gillade ju Minish Cap. Det känns också lite annorlunda.
Precis, och grejen är så här, det är ju det här efterlyser med Zelda, nyheter. Och sen så kom då Majora's Mask som var den första fräscha fläkten någonsin i Zelda-franchiset.
Det är det mest annorlunda nästan av alla spel.
Och jag kände att jag inte kunde spela. Och det känns som att jag svek min egen önskan på något sätt.
Det känns som att du gör det ibland faktiskt.
Ja, jag vet. Nej, jag är en mycket märklig man. Ja.
Man vill alltid ha det man inte kan få. Sen när man får det så vill man inte ha det i alla fall.
Ja, men verkligen. Ja. Nej, men jag älskar som sagt det när det kom, och nu får man en remake på det till 3DS. Mm. Och jag ägde faktiskt en 3DS förut som jag sålde. Det var när Ocarina of Time remaken kom, så köpte jag en.
Zelda-trogen, det är fint.
Ja, jag är riktigt Zelda-trogen. Ja. Och nu har jag bokat den här limited edition-versionen av 3DS med Majora's Mask-motiv på.
Ja, ja.
Som verkar vara otroligt rare, för den har typ redan blivit fullbokad över hela världen.
Wow.
Jag gick in och bokade den direkt efter Nintendo Direct. Så jag lyckades säkra en bokning i alla fall.
Ja, någon positiv inverkan hade den jävla Nintendo Direct i alla fall. Men vi satt ju halvsov under det där.
Ja.
Jag slutade titta på Nintendo Direct när Super Smash var på gång. För det enda de snackade om var Super Smash. Ja, de hade jävla gubbarna de introducerade hela tiden.
Ja, nej, men de hade ju hela avsnitt på den tiden, alltså förra året, dedikerade till bara Super Smash Bros.
Efter fiaskot där hemma hos dig när vi spelade Smash Bros, så jag kände mig...
Men alltså, du måste ju köra Majora's Mask på något sätt. Det känns som att jag alltid sitter och klagar på dig att du inte kör spel och säger att du måste köra spel, men... kör, snälla.
Ja, men jag vet, men grejen är så, jag har ju Majora's Mask på Zelda Collection, The GameCube.
Ja, just det, den ingick.
Men jag har också den. Jag har också hela collectionen. Den är inplastad fortfarande.
Ja, det är också. Fan, det tänkte jag inte ens på att det ingick där.
Ja, men den ligger redo att köra liksom. Och jag har inga ursäkter som vanligt. Det är bara, jag vet att det är ett bra spel, men... Ja,
men det är ju det här hindret också. Ingen av oss är ju så här jättestora retrospelare.
Nej.
Och det bär ju fan lite emot varje gång man ska koppla in en gammal konsol till en HD-TV.
Ja, det gör ju det.
När allting bara smetas ut liksom.
Jag har till och med problem med att koppla in en PS3 eller...
Ja, men det är ändå HD.
Den är HD.
Ja, jag vet.
Nej, men alltså, jag har ju min lilla dröm man cave. Det är ute på mitt landställe.
Just
där, då har jag mitt Sega Mega Drive. Så där tog jag med. Och sen tar jag även ut 1964 ibland dit.
Ja,
men det är jättemysigt.
Så då har du en burk-tv också, antar jag.
Vi har precis längt den, de har skaffat platt-tv där ute.
Nej, det ska ju vara en burk-tv för man ska köra.
Jag vet. Nej, men grejen är, jag ska nog banna mig ta ut GameCube och sätta mig med Zelda då.
Ja.
Det tycker du ska göra.
Men det är så konstigt också, nu när man har sett bilder på Majora's Mask på grafiken, så tänker man så här, ja, men det ser ut som jag minns det liksom. Vadå, det var väl så här det såg ut. Och så ser man jämförelser, då är det så här, shit. Vad mitt minne sviker med. Alltså, när man tänker tillbaka på gamla spel, så tänker man att det var så här 1080p liksom, i huvudet. Alltså, man blir typ chockad när man får se hur det egentligen såg ut. Alltså
hur dassigt det är.
Ja, då börjar man känna sig gammal också.
Det märker man också. Men också vilken utveckling det blir för varje generation.
Ja,
verkligen.
Det ska bli kul att se när första 4K-konsolen kommer.
Ja.
Tänk om det är Nintendo som släpper den.
Men de var ju först med Wii U till Next Gen.
Ja, men det, precis.
De kan vara pionjärer.
Ja. Ja. Mario in 4K!
Att du kallar Wii U Next Gen, det känns också så konstigt. Det känns som att den är, alltså, den är gammal. Typ, det känns som att den är samma generation. Ja, det känns som att den är samma generation som 360 och PS3. Men den är inte det. Det är liksom...
Den har ju bra spel, så vi får ju inte...
Men vilka spel är som är bra, som sagt?
Vad sa du?
Nintendos egna spel är de som är bra.
Jag vet. Och det är samma karaktär som 80-talet. Men,
ja. Men man hänger ju på låset, så är det bara.
Jag vet, de har en by the balls. Alltså, ja. Det är kvaliteten och sen att de släpper liksom...
Och jag vill inte ha någonting hellre än liksom ett nytt Metroid.
Jag förstår inte varför de inte släpper det. Ja. Alltså, vad är problemet? Alla ber om det.
Ja. När släppte de senast? Var det på GameCube eller?
Ja, då på GameCube, den trilogin. Ja. Metroid Prime-spelen.
Just det. Alltså, men GameCube var fan bra.
Ja, men det var den.
Ja, och där satsade de lite mer på normala också. Spel också med Resident Evil och allt där.
Ja, just det.
Jag kom precis på faktiskt, det kom ju ett spel till Wii också. Det sista är Metroid Prime-trilogin.
Mm.
Det är det sista spelet.
Ja, ja.
Ja.
Det är inte GameCube.
Ja, men ser du, ja, just det. Precis, just det. Det kom till Wii, ja. Mm. Det är rätt i.
Så det, och sen släppte de ju även GameCube-spelen till Wii då med Wii-kontrollen.
Ja, just det. Det gjorde de ju.
Jag vet inte, ägde du den, Victor? Du som är Metroid-fan.
Jag körde Metroid Prime, det första när det kom. Mm. Det var ju helt... shit, man hade aldrig sett något liknande. Sen kom ju Echoes då, 2-1. Körde jag också. Och sen kom det sista då, Corruption, till Wii. Och det köpte jag. Och jag körde det en kväll. Sen körde jag det faktiskt aldrig mer. Hade fått min fill av 3D Metroid då. Kändes det som faktiskt på något sätt.
Men grejen är så här, där har du ett perfekt exempel som alltid frågar mig så här, hur kan du inte spela det? Alltså, ja. Du vet att det är ett bra spel.
Ja.
Du vet att du kommer gilla det. Men ja. Ändå är det något som bara så här, nej.
Ja, men där var lite skillnad. Där hade jag ändå kört två spel som var i stort sett samma sak innan. Du dissar ju helt jävla nya spel.
Det kan komma när du minst anar det, Victor. Du har gjort det många gånger. Så det... Mm,
hur går det med Half-Life 2 till exempel, som jag gav dig förut?
Ja, det är inte startat än.
Nej, precis.
Men det var ju också Dishonored som jag klarade med glädje.
Ja, jo, det är sant. Det lyckades
förespela. Det var jag jätteglad för.
Och du fick ju med att spela Deus Ex också.
Exakt, och det var ju fan en av förra generationens bästa spel.
Ja. Som jag helt missade.
Alltså, ja, John spelade Deus Ex Human Revolution omedelbart.
De håller på med en uppföljare också. De släppte ju någon screenshot för någon vecka sedan.
Vad kan det hända?
Det ser fantastiskt ut.
Ja.
Riktigt grymt. Nej, men en 3DS kommer bli för mig i februari faktiskt.
Kul.
Får
kul.
Ni testa.
Jättekul att se den.
Har ni ens testat 3DS?
Nej, alltså, min styvson hade ju faktiskt två olika DS. Som båda försvann.
Ja, men det var bara vanliga DS, inte 3DS.
Jo, det var 3DS också.
Ja, det var det.
Den som försvann sist här för mig. Ja. Jag testade lite grann, men det är soft.
Ja.
Men jag är inte så jättemycket för handhelds. Jag tyckte det var kul. Nej. När man var mindre, men jag spelar knappt ens på min iPhone liksom, eller iPad.
Nej,
men däremot så är det ett nytt spel som jag faktiskt märkte som är väldigt intressant, som släpptes, som är veckans gratis app faktiskt på App Store den här veckan. Det heter Shades.
Okay.
Och det är lite som ett Tetris inspirerat spel med klossar som faller ner i olika färger, eller det är samma färg fast i olika
shades.
Precis. Ja, exakt.
Self-explanatory.
Ja, exakt. Och sen ska man få färgen att bli så mörka som möjligt tills de slut poppar och så försvinner så att det hoppar ner liksom, och då kommer man till nästa nivå. Men det som var lite det är väldigt väldigt sällan som sagt som jag spelar spel, även om de rekommenderas på App Store. Men den här vill jag bara testa för den såg lite kul ut, och den var gratis.
Och det var gratis.
Ja, precis. Men det som jag fastnade för är ju faktiskt att det var så jävla soft sound design på den. Riktigt, riktigt sköna ljud bara, vilket gjorde att det kändes så här fräscht att spela det.
Du är lite ljudkille mer än vad jag och Storjan är.
Ja, men det
båda vi två har alltid varit fullt nöjda med tv-högtalare som spel.
Ja, och det är en skam. Det är en grej vi ska ta upp i någon episod senare. Ja. För folk som sitter och gamar med tv-ljud,
det
är
väl
fullkomligt oacceptabelt i dagens
Sverige. Jag har höga krav på bilden med ljudet skiter.
Det är för att ni inte har upplevt det. Alltså, sitta och gama i en bio med 5.1 surround eller mer och få hela upplevelsen. Man vill inte gå tillbaka sen.
Det är lyckligt ovetande då kanske.
Ja, men det är det som är grejen.
Fast jag har ändå varit lite duktig. Jag är lite vassare. Jag har faktiskt haft Creative T40, de här 1000 kronors högtalarna installerade till min tv senaste året.
Ja, just det.
Och det är faktiskt bättre. Men jag bryr mig inte, tyvärr. Men jag förstår såklart att om du sitter med ett 5.1-ljud som du säger. Och
verkligen det är inte bara det att ha, alltså att ha att, det är ju en till dimension. Alltså det blir ju en ljudbild.
Jo, så är det ju. Alltså någon gång kommer jag fixa något.
Liksom. Ja, det eller, måste bara göra det.
Alltså. Bilden är fan det
eller skaffa man... riktigt bra hörlurar. Det funkar också.
Ja, absolut.
Det är typ samma sak.
Ja. Absolut. Jag förstår att du gillar det här Shades då. Du visade lite för mig innan här och det lät som att det var ganska tight ljud i det.
Ja, men det är tight och ganska bara kul. Man kan spela på tunnelbanan. Liksom. Mm. Så det är ingen så här spelrekommendation kanske, men tänk på att det är gratis på App Store, så spana in det.
Det är otroligt estetiskt vackert också.
Ja,
så det är
väldigt fint.
Ja, när vi ändå pratar om remakes så kom det faktiskt en remake den här veckan som alla tre har köpt, eller hur?
Eller jag skulle säga att det är en remaster-remake.
Ja, det är sant. Ytterligare en till remaster. Trenden från förra året fortsätter.
Jajamän.
Och det är självklart, som vi pratade om förra veckan, Resident Evil.
Ja.
Som nu har fått ett litet ansiktslyft på PlayStation 4, Xbox One, 360.
Med stor betoning på liten.
Ja, faktiskt. Ja, men samtliga format släpps till i varje fall.
Mm.
Och vi har alla trilladat ner och jag vet inte om vi har samma åsikt om det här, eller?
Jag tror vi står på lite olika platser här, men jag kan börja med att säga att jag tycker såklart att spelet håller fortfarande. Alltså det är ju fantastiskt.
Ja, det är en nostalgitripp.
Och alltså, jag tycker att det är en lite slö remake på det sättet att karaktärsmodellerna ser bättre ut än vad de har gjort förut. Men bakgrunderna ser inte ut som det.
Det ser ju inte ens ut som de passar ihop i samma spel.
Exakt. Karaktärsmodellerna sticker nästan ut lite. Det känns som att de är så här superimposed på bakgrunden. Liksom, som att de går runt i en jävla tavla typ. Eller något.
Precis.
Alltså, otroligt ojämn remaster måste jag säga.
Mm.
Men det är som att de gör ett kärleksbarn mellan old school förenderat och new liksom.
Mm. Ja, jag måste göra det. Och jag har ju sett såna här developer diary och vissa bakgrunder var för alltså kassa från GameCube-versionen. Så där fick de faktiskt modellera om hela skiten.
Mm.
Jag vet inte om ni har kommit så långt, eller du har gjort historien, vet jag.
Mm.
Den här kistan som hänger ute på... Man är ute på en kyrkogård, så går man ner i en krypta.
Mm.
Hela den kryptan har de modellerat om i 3D. För den bakgrunden kunde de liksom inte piffa till. Det var för svårt.
Då måste jag faktiskt, eftersom jag har legat där, så jag kan inte säga att jag tänkte på det. Så då var det diskret gjort. Det var ingen drastisk grej.
Nej, precis. Men ifall man är medveten om det när man kommer dit, så kan man faktiskt se att den ser fan lite skarpare ut än resten av bakgrunderna.
Kul detalj.
Ja, och sen vissa bakgrunder som var förenderade, de liksom, det hände ju någonting att det flög typ en liten så här, mal runt ett ljus eller någonting.
Ja, exakt.
Mm. Och de små, det är typ filmklipp som spelas upp, de har tydligen också gjort om.
Mm.
Men alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså.
Får jag fråga dig, vad kände du när du startade upp spelet och såg den här introvideon?
Ja, alltså det började inte bra. Det första man fick se var liksom en så här Capcom-logga i vanlig HD, om man ska säga.
Ja.
Och sen började de rulla igång en jävla introfilm till spelet. Som, alltså det gick ju knappt att se vad det var för någonting. De hade liksom tagit den gamla introfilmen från
GameCube.
Från GameCube. Och jag vet inte vad de hade inte, liksom, de hade inte fixat till den överhuvudtaget. De hade bara tagit den och smetat ut den till
widescreen-format. Men det suddiga icke-HD-skimret var det
över hela den. Det som en jävla brun smörja liksom.
Alltså, det var så dåligt.
Vad tänker de med liksom? Varför tog de inte bara bort den?
De skulle kunna skippa det och bara hoppa rakt in till menyn. För att och jag menar, introsekvenserna, inte ens de är sevärda längre. De är för gamla helt enkelt.
Alla filmsekvenser i spelet är ju alltså de gamla videorna som har smetat ut i
HD. Det känns som det är under SD-grafik liksom.
Ja,
eller
upplösning.
Det är så här, what?
Men det var det vi pratade om när man kopplar retrokonsoler till en HD-TV.
Det blir precis liksom så utsmetat. Det såg ut. Exakt så såg det ut.
Ja, alltså de kunde ju lagt lite mer.
Men jag menar, bara så, jag minns den scenen så otroligt väl, om man spelar som Jill.
Ja.
Efter man har kommit in i foajén på mansionet,
så
ska ju Barry och Jill undersöka dining room.
Mm. Ja.
Och då stormar de in samtidigt med dragna vapen. Mm. Och jag minns det så jävla väl från GameCube-versionen att den var så jävla ryckig den. Alltså det var typ så här liksom 10 FPS när de gick in där. Ja. Och den var helt silkeslen nu. Så det är såna här små grejer som de verkligen har fixat och det ser bra ut nu.
Ja, ja, men det håller jag med om. Jag tänkte på det också. När han skjuter en zombie, kommer jag ihåg att de bytte kameravinkel i det gamla spelet.
Ja.
Just det.
Och då typ frös bilden en halv sekund.
Ja, det gjorde
det. Det gör den inte längre.
Nej.
Så det är ju skönt faktiskt.
Men det man inte får glömma heller är att det här spelet släpptes 2002, eller 2003?
Ja.
2002.
Något sånt, tror jag.
Vilket är jäkligt länge sedan. Så att man får inte glömma det heller, men det,
ja, alltså, visst, filmsekvenserna, de kunde ju gjort om dem, men det kan jag ändå förstå att det kräver ju lite liksom. Ja, de kunde väl fan gjort om miljöerna, alla bakgrunder, jag vet.
Precis, men i och med att de redan började pilla på just den här gravgrejen och gjorde den bättre, det här, ja, med malarna kring,
men att de inte kände att de bara fan, det här är vårt kärleksbarn, det här är typ det näst, ja, om inte the best Resident Evil ever. Ja. Och nu ska de yngre boysen och girlsen få spela det här, ja, på det en deras nya konsol. Mm.
Alltså, det är ju klassiken, då vet att folk köper det.
Ja,
ändå.
Och varför då göra den här halvdassiga remastern?
Nej, men det är just därför
remastern.
Folk köper det ändå. De vet ju det liksom. Ja. Mm. Folk är nostalgiska liksom. Det finns ju nästan ingen kraft som är lika stor inom spel som nostalgi typ.
Ja, nej, jag vet. Nostalgi. Jag är en sån jävla sucker för nostalgi också.
Ja, men det
också.
Är jag med. Ja.
Jag vet inte hur många spel jag har köpt på Steam på PC, alltså just där, nostalgi. Ja. Ja. När det är rea på 50%, jag bara, åh, den, åh, ja, klick.
Och så spelar man aldrig. Nej. Nej. Man bara köper liksom.
Man vill bara ha det.
Ja, nej, men jag kommer absolut köra igen en Resident Evil, för det,
ja, men det är klart man kommer göra.
Ja.
Jag är inte så noga ändå med det tekniska. Jag ser skavankerna ni nämner.
Ja.
Och jag tycker det är lite slött gjort, men grejen är att det är så fruktansvärt bra.
Ja. Storyn och allting är så,
alltså, storyn är så tight, man liksom,
och det är ju mysig stämning också. Och själva mansionen i sig, det är ju så jävla, det är mäktigt liksom där.
Jo, men det är så otroligt mäktigt, och jag menar liksom,
sen är det så kul också det som han pratade om lite förra episoden när vi pratade om att det här skulle släppas, är ju också att de som sagt till nya saker och ändrade i storyn och att de lade till nya karaktärer och sånt. Mm. För det finns ju faktiskt en väldigt, väldigt creepy person i det här spelet som jag såg henne första gången typ flippa ur.
Ja.
Och det är ju såklart Lisa.
Ja.
Ja, så jävla vidrigt.
Hon låter äcklig. Alltså.
Ja, men hon låter äcklig och är äcklig.
Ja. Nej, men det får mig cred till GameCube-versionen av spelet i så fall. Alltså, det, ja, det är ingenting göra. Som är nytt i den här versionen. Eller, måste säga.
Det är bara att vi får återuppleva det igen i det, typ HD.
Ja, men precis. Och det var ändå tur att i GameCube-versionen att de bytte ut många röster också.
Ja, det är klart.
De tog ju till exempel bort den här legendariska "That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right." Och ersatte med "That was a close one. A second late. You would have fit nicely into a sandwich." Och det låter ju mycket bättre, eller hur?
Ja,
absolut.
Definitivt.
Ja. Så ja, men det är ju som sagt creds till GameCube-versionen där snarare än PS4 eller ja.
Ja.
Den senaste versionen som släpptes nu.
Precis. Men som sagt, det är klart det är värt 179 spänn. Det var bara att man önskade att de skulle ha lagt lite mer kärlek på det. Att om de ändå börjar som sagt polera på vissa ställen, att de inte bara kände, fan, vi skjuter upp där ett halvår och så bara kör vi klart det.
Ja.
Mm. Då hade det ju, de kunnat släppa det i höst liksom.
Jag hade hellre sett att de tagit 300 för det och lagt tiden.
Absolut,
jag hade kunnat vänta. Inte när man en riktig remake alltså. Ja. Det kunde ju fan bli typ årets spel.
I och för sig, de kan ju blåsa socken av oss och göra Resident Evil 2 remake, en riktig fin.
Det går ju rykten om nu, eller det är fan mer eller mindre bekräftat att Resident Evil Zero, som jag tror ingen av er två körde det, va? Eller
jo, då, absolut.
Ja.
Vi båda, alla har det, va?
Ja, du har också gjort Lilian.
Ja.
Okej, coolt. Det kommer också komma i en sån här remaster.
Ja, men vad kul.
För Capcom gjorde bort sig lite.
Okay.
De la upp en bild i reklamsyfte för den här remaken som kom nu på ettan.
Ja.
Då lade de upp en bild på PlayStation 4-dashboardet när de hade liksom valt det spelet.
Ja.
Och då såg man att bilden bredvid var en bild på Resident Evil Zero.
Oj då.
Så, ja.
Jävla... Men inte en det här en sån här medveten.
Ja, det känns nästan så där dum inte. Kan man inte vara.
Ja, ja, det är sant faktiskt.
Ja.
Men de tog ner den bilden sen.
Nej, men det gör, ja, men det de också. Ja, det även klart. Det som medvetet så gör de så.
Ja,
de tar bort.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja, jag tror att det är staged. Men det
skulle
vara kul.
Det skulle vara kul att köra, för det har jag bara klarat en gång, tror jag.
Det hade varit nice om de kunde lägga till co-op, men det kommer de aldrig.
Jag måste nog säga att det spelet var nog, det var ju också sista droppen för det gamla Resident Evil-skolan.
Ja.
Innan Resident Evil 4.
Ja, just det.
Och det var gammalt. Alltså det, redan när det kom så kändes det gammalt.
Ja, så du är inte sugen på remasterna alltså?
Jo, alltså nostalgi. Jag kommer ju spela.
Vi får se hur mycket de fixar till
men,
i det spelet.
Men kan de inte, om vi ändå pratar om det här, kan de inte göra det på Twin Snakes också då?
Dagen vi gör det här berömda Metal Gear-specialen vi ska göra, det kommer vara episk.
Det kommer vara episkt lång också.
Då kommer jag vara episkt långvarig och prata om Twin Snakes och min, alltså, hatkärlek till det.
Ja.
Men det sparar vi till en annan tid.
Ja, det får jag.
Ja, exakt. Vilken kontrollmetod valde ni när ni körde igenom? Det har de lagt till en ny styrning i spelet.
Ja, jag körde faktiskt den nya. Och jag tycker att det blev mer responsivt.
Det gjorde jag också faktiskt.
Ja, och det är lättare att springa förbi zombiesarna. Den känns tajtare på något sätt.
Jag tyckte det var lite synd. Jag körde med den i 10 minuter. Men sen så märkte jag ju att när man springer, kameravinklarna byts ju åt den. Och att om man håller in uppåt och kameran byter till höger, då blir plötsligt uppåt vänster.
Precis. Ja, jag vet.
Så det funkar inte för mig. Så jag bytte faktiskt tillbaka till tankkontrollen.
Ja, okej. Okay. Men den här tankkontrollen, är inte det lite samma sak? Det är också att man kan springa in i fel vinklar på något sätt.
Nej, det är väl inte det.
Alltså eller så är det bara instinkten som kickar in. Alltså det kanske är
jag
så.
Jag tror det också, men faktiskt. Man är van vid tankkontrollen. Så när man byter mot den nya så är man liksom... Det blir en sån här slå slint i skallen typ.
Ja, det är möjligt.
Nej, men jag bara märkte att jag spelade bättre med tankkontrollen.
Ja.
Så jag är faktiskt tillbaka till den. Och jag är okej med det.
Ja, det konstiga med den nya kontrollen är att ifrån tittar åt ett håll och sen drar spaken åt andra hållet, då vänder gubben liksom direkt. Alltså, det är typ som att han vänder på fem
öre. Det är nästan lite fusk. Man ska ju ha den här 180 graders slöa vändningen.
Exakt.
Den ska ju vara att offra tid. Ja. Men inte den här blicksnabba liksom.
Det blir också den här klassiska Resident Evil-grejen man gjorde när man var mindre. Att man springer mot varje vägg. Liksom.
Ja, jag vet.
Och sen bara pepprar X för att försöka hitta grejer. Det ser så jävla konstigt ut när man springer runt och bara springer in i väggen och framåt samtidigt. Liksom. Ja, det är helt märkligt.
Ja, absolut.
Men en remake på 2:an som de bygger upp från grunden. Oh. För det måste de göra, för där finns det ju ingen GameCube-remake.
Nej, det är en PS1-remake.
Ja, så ifall de bygger helst bara till Next Gen-konsolerna, alltså Xbox One och PS4, då
är vi tacksam.
Ja, då är jag där dag ett. Alltså.
Ja, jag står i kö med 1000 lappen redo.
Ta mina pengar.
Ja.
Jag har ju spelat några spel också som förra månaden var gratis på PlayStation Plus, och det är ju Hitman HD Collection.
Okej, vilka spel ingår där?
Det är Hitman 2, Hitman 3, Hitman Blood Money.
Okej.
Okay. Och Hitman 3 heter ju Contracts.
Ettan då?
Ettan följer inte med. Det kom tyvärr bara till PC och det har aldrig kommit en konsolversion av den.
Nej,
tråkigt.
Men Hitman Contracts är ju nästan till 80% bara uppdrag från första spelet, remakes. Mm.
Just det.
På de uppdragen.
Ja, just det, kommer jag ihåg.
Bland annat en Kina-restaurangsbana som du gillar, John, eller hur?
Ja, alltså jag har bara ett så här tidigt minne från PC-gaming-tiden när man körde Hitman första gången. Just det här Kina-restaurangen. Man går in på toaletten och stryper och hela kitten. Man kunde väl krydda maten också, var det inte så där?
Jajamensan.
Oh,
det är det som är grejen med Hitman, de här valmöjligheterna. Alltså.
Ja,
det finns ju inte i dagens jävla spel. Alltså,
alltså jag måste ha varit ganska liten. Jag måste ha varit typ 12 eller någonting när jag körde.
Ja,
det.
Då var det glada 90-talet det kom.
Oh, jävlar.
Ja, då var jag inte ens 12.
Alltså, jag tror att både Hitman 2 och Contracts lånade av dig i historien.
Ja, det tror jag.
Blood Money ägde jag själv, kommer jag ihåg.
Ja, det gjorde jag med på 360 och det var fantastiskt. Exakt. Jävla bra.
Ja, då var det verkligen.
Det var riktigt bra.
Men vilket tycker du är bäst, historien?
Alltså, för det första måste jag säga att Hitman 2 har ett rekord för mig som är ganska skamfullt.
Jaha, jag dödat alla gubbar i hela spelet eller något?
Nej, det har jag inte. Det handlar om att göra med att jag har köpt Hitman 2 4 gånger i fysisk kopia.
Alltså det är en jävla klassisk story om grejer.
Ja, alltså jag har sålt det, köpt det 4 gånger. För grejen är så här att jag har spelat Hitman-spelen så mycket så att jag tröttnar på dem och bara, alltså jag måste ta bort det här ur min åsyn.
Ja.
Och sen så kommer det efter något år ett litet ryck i liksom fingret, bara, åh gud. Och så måste jag skaffa det. Och det ligger alltid i någon jävla rea hög och ligger där och mockar den för 69 kronor.
Ja, det har vi pre-steam också.
Ja, just det.
Precis, på spelbiten på Ölandsgatan så såg man den där lilla rea högen.
Legendarisk spelaffär alltså.
Ja, alltså det var fan trötta människor som stod utanför.
Alltid tjockt lager damm på spelhyllan.
Ja.
Sunkbutik alltså.
Ja, trevlig men ganska okunnig personal ibland.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså, det var en vidrig Xbox Classic-utgåva som låg där med någon så här klisterlapp på.
Fan vad jag mår illa nu när du säger det.
Jag vet, men du vet, jag köpte det och jag spelade det. Som sagt, jag gjorde om allt igen liksom.
Men det är som sagt, som jag sa, det är klassiskt Dayon. Det var ju något spel, vad fan var det, som du lämnade in någon gång och när du sålde det till butiken så sa du typ så här: vi ses igen min vän, eller något.
Ja, det är fruktansvärt sjukt. Men det är Shenmue till Dreamcast.
Ja, okay.
Det är en av de få gångerna jag nästan blivit besatt av ett spel.
Du sålde det för att du spelade för mycket?
Jag spelade det för mycket, jag kunde inte sluta spela det.
Det är bra självinsikten då.
Ja, verkligen. Tack. Det är ju jättemoget, Jan.
Men vad viskade du till spelet när du lämnade ifrån dig?
Vi ses snart.
Och du sa verkligen det på riktigt? Det är ju inget skämt.
Jo, men nej, det är helt sant.
Det var
sant.
Inte ens mentalt. Du sa det ut.
Jag sa det.
När köpte du igen då?
Ja, men det var bara något år senare. Det är så bizarrt, för jag menar, Shenmue 1 är alltså topp 5 i min värld. Av alla spel som någonsin släppts är det topp 5. Det är så fruktansvärt bra. Och att inte jag äger min originalkopia.
Ja.
Jag har ju aldrig sålt Dreamcasten. Jag har ju kvar det och allting. Men det är ju inte min originalkopia och känner mig jag äger. För jag var tvungen att köpa om det. Och det känns lite ovärdigt.
Det är någon 7-åring som har det nu. Du har någon mamma som köpte det begagnat och bara... Det ligger sönder repat på golvet någonstans.
Du vet att den är älskad i alla fall, för jag pratar med den.
Ja, men Shenmue är en jättemysig spelserie.
Fantastisk.
Ja, skitspel. Men för, fortsätt. Ja.
För att återgå till Hitman. Jag måste säga så här att nu har jag spelat om... Som sagt, jag har ju spelat alla Hitman-spel hur mycket som helst. Mm. Men jag har spelat lite grann på varje då. För man fick ju alla spelen då i HD Collection.
Är den värdig HD Collection? Alltså...
Den är jättefint gjord faktiskt.
Vad kul.
Så ni skulle gilla den. Alltså, menyn på Hitman 2 är ju så här silkeslen vit, full HD-upplösning. Och bara,
coolt.
Så den är en jättefin utgåva. När man spelar spelen så påminns jag ännu en gång just hur otroligt mycket bättre det var förr. Med, som jag nämnde för några avsnitt sedan när vi pratade om Rainbow Six och 2-4. Det här med taktik.
Just det. Och att, man måste planera, va?
Precis, man måste planera. Alltså, det är ingen förplan som är Rainbow Six. Men just att i Hitman, du kan liksom inte bara köra på. Du måste ha en taktik, du måste titta. Och sen det här att en byggnad är helt öppen. Det finns hur många dörrar som helst, hur många ingångar som helst. Inga laddningstider. Det är bara en öppen ambassad, redo att gå in och mörda i. Och jag menar... Grejen är att,
ja, det är ju det.
Är det, alltså det är fantastiskt. Och då påminns jag, för jag spelade de spelen, Blood Money, Contracts och 2:an, och bara shit på fritt, det här är kalas. Och då så drog jag igång Hitman Absolution, bara för att jag minns jag tyckte det var ganska bra. Men
det senaste Hitman alltså.
Ja, precis, det senaste Hitman. Och jag tyckte det var ganska bra, men jag kände ändå liksom, det var inte lika bra som de gamla.
Nej.
Och så spelar jag om det nu och alltså det slår mig hur fruktansvärt mycket sämre det är.
Ja.
Alltså det, stämningen är där och allting, men det här att de har delat in hans uppdrag är fruktansvärt.
Ja, men bara det att som du sa, de tog ju bort hela liksom strukturen i Hitman och gjorde det linjärt.
Precis,
det är linjärt, största missen de har gjort.
Linjärt och sen det här illusionen av att du har en öppen yta. Du har ju inte det.
Nej.
Du kanske har två vägar ibland.
Men det är också det här med att alla spel blir mer och mer linjära.
Ja, precis. Det är det som är så tråkigt. Som du sa, den gamla Hitman-spelen, där var det liksom, du visste att du ska döda honom, du är på den här platsen. Sen var det helt upp till dig att göra det du skulle göra. Liksom. Du var som en öppen sandlåda. Liksom.
Precis.
Och spelet presenterade möjligheter till dig ifall du var uppmärksam.
Ja. Precis.
Man fick verkligen tänka som om man vore där på riktigt. Liksom.
Man fick använda sin egen fantasi, sin hjärna.
Och det är det vi inte får längre i dagens spel, utan allt är bara som, jag vet inte om det, jag tror det var Victor som sa det, det var en ganska bra metafor här med att man bara trycks igenom en jävla korridor.
Ja.
Och det var väl med Call of Duty vi pratade om. Tror jag.
När man inte behövde spela på någon bana.
Men precis. Exakt, och det är så jävla tråkigt, för vi får inte använda fantasin längre, utan allt ska bara presenteras, ska vara snyggt och pampigt och man ska bara wow.
Ja.
Men för oss som har varit med till den gamla goda tiden, så när man fick använda fantasin lite mer. Och det är jättetråkig utveckling, och jag hoppas verkligen att utvecklarna kommer gå tillbaka med till det här.
Ja.
Jag har ju väntat på det länge med till exempel Rainbow-spelen, just att det ska komma ett old school taktiskt.
Ja.
Och alltså, om man lyssnar på reaktionerna då för det här med Rainbow Six Siege, då verkar det som att det här är frälsaren, men det är det ju fortfarande inte.
Nej.
Det är fortfarande ingen taktik, det är fortfarande röj.
Ja.
Alltså just taktiken är ju att alltså, med ljuddämpade vapen pricka folk runt omkring gisslan.
Ja.
Och sen rör man sig till dörren och liksom går in. Alltså, vad har hänt med det?
Jag vet inte.
Liksom...
Det är nästan lite tower defense också för de som spelar på liksom, terroristlaget. De ska ju försöka liksom, bygga upp hinder för dig så att inte du kan komma in i rummet. Man ska liksom, styrka upp dörrar och väggar och sånt. Liksom.
Precis.
Men när du väl är inne i huset, då är det ju bara fullt röj. Liksom.
Ja.
Springer sönder väggen där, skjuter upp där, liksom, pang pang överallt.
Precis, kalabalik. Och jag menar, en riktig inbrytning av en antiterroriststyrka är ju kaos, såklart.
Ja.
Men låt oss ändå ha lite illusionen av att det är lite finess.
Ja.
Alltså, för jag menar, liksom, alltså ingen... Om vi tar det här som Rainbow Six Siege igen då, som exempel. I E3-demot där. Det är en gäng terrorister, det är en kvinna i huset. Det ser ut som att det är lite sådär, de har gått in och försöker göra inbrott och det har blivit misslyckat. Och så då, det blir så otroligt tv-spelet det här att de har med sig Siege-utrustning. Alltså såhär, de här väggarna de sätter upp. Alltså det ser det är så otroligt...
Ja, det är inte många gisslantagare som har med sig sånt, känns det.
Nej, det är det de inte har. Alltså, gisslansituationer är ofta misslyckade situationer som har blivit en standoff.
Ja. Exakt.
Perfekt exempel tycker jag är Rainbow Six Raven Shield.
Mm.
Och Rainbow Six 3 även fanns det med på Xbox. Det är ju en bana med en tunnel. Det är fullt med bilar som har kloggats igen till en tunnel. Och längst in i tunneln så har terrorister barrikerat sig med gisslan. Och då kan man gå genom, zigzacka genom bilarna då, genom tunneln rakt på. Eller så finns det flera sidoentréer. Och alltså det är sånt jävla bra uppdrag, för det känns verkligen som att det är massa bilar som har liksom kaos. Alltså det känns som en situation som verkligen de har hittat på den här, medan liksom Siege då liksom, de här terroristerna som har med sig uppblåsbara väggar och
men det är för att det är ett multiplayer-spel i grunden liksom.
Jag vet, och jag hoppas och ber att de någon gång gör, tänker på singleplayer-människor som gillar taktik, ja, och ja, gillar verkligen att sitta för oss själva liksom.
Ja, men, jag satt med
och samma sak då, förlåt bara för att återknyta till Hitman. Absolution är steg i fel riktning. Och jag vet inte, Victor, har du hört något till exempel om det nya Hitman?
Men, jag tror att de heter IO Interactive tillsammans med Square Enix som äger licensen ut till Hitman. Som gjorde det här Absolution, som fick väldigt mycket kritik för att det var så linjärt och de hade liksom i princip dödat Hitman-franchisen nästan. De har lovat nu dyrt och heligt att nästa spel kommer vara som de gamla, alltså att man får en stor yta, ett mål och så får du göra som du vill.
Ja, men det är ju, låter ju underbart. Ja, då det, kanske till och med jag skaffar ett Hitman igen.
Det spelet kommer nog dessvärre komma nästa år, tror jag. För de har sagt att de ska släppa nyheter om det spelet senare i år.
Okej.
Men de har verkligen sagt att vi ska gå tillbaka till grunden nu. Vi har lyssnat på allt ni har sagt. Och fans har till och med fått skicka in liksom så här sina åsikter och så vidare. Så de verkar verkligen vilja rädda den här franchisen.
Men det är ju kul att de lyssnar på fansen, för det är vi som har rätt. För en gång skulle ha kunden rätt.
Precis.
Så att, det tycker jag alla utvecklare borde göra. Lyssna på feedback liksom.
För jag menar, ett Hitman-spel ska inte kunna gå och kaosköra med två revolvrar.
Ja, och det ska ju gå att göra också. Det kunde man göra i gamla spel också. Det var ganska skönt att bara gå in med två ljuddämpare, silverbaler.
Låt mig prata klart. Alltså just kaos. Så vi säger att det går fel. Man vill köra tyst och så blir skitsamma, jag kör med revolven. Pang, pang. Och så går du in genom en dörr och så laddar det då som en checkpoint. Och så är det nästa del av banan. Och då har ingen hört allt det som har hänt innan.
Nu menar du Absolution, eller?
Ja, Absolution, förlåt. Precis. Ja. Alltså, och det, sånt där sabbar hela upplevelsen.
I de gamla spelen var det svårt att köra kaos. Alltså, det kommer så jävla många vakter. Och ditt target kunde ju fly från området. Och
just det,
hela uppdraget fel. Liksom.
Men visst var det väl Blood Money som var det senaste så här fria?
Ja,
det, alltså många tycker att Blood Money är bäst, och jag, alltså nu när jag har spelat om alla så alltså det är ett jämnt skägg som man säger mellan Blood Money och Hitman 2.
Ja.
Hitman Contracts är som sagt mest som en remake av ettan och inte så bra. Men tvåan och Blood Money, alltså Blood Money är ju mer modern, alltså den håller ju bättre om man skulle spela det nu.
Ja,
Hitman 2 var ju, alltså det har åldrats, men det är fortfarande värdigt.
En sak som de dessvärre inte har lyssnat på fansen med, det är de här Hitman-filmerna som har kommit.
Har det kommit fler än en?
Alltså, tvåan kommer snart. Den är liksom, den är klar, den ska bara få ett release-datum.
Men det är väl en B-film, eller är det stor budget?
Nej, det är nog en B-film, absolut.
Alltså, Hitman, som den första Hitman-filmen var ju värdelös.
Den var fruktansvärd.
Den första, ja. Ja, absolut. Den var ganska dålig.
Timothy Olyphant spelade Agent 47.
Ja, det var... Men han har bytt ut nu till andra filmer mot någon annan. Men det är så här, jag vet inte ens vem det är. Så
jag förstår inte det. Varför måste de göra fucking film av alla jävla spel? Varför?
Du kommer att läsa oss med film också.
Varför?
Alltså The Last of Us, alltså det är så fel. För det
är ju redan en fucking film.
Alltså det är ju mer än en film. Det är det som är den, alltså det är pinnacle av spel.
Det är ett mästerverk, det är en tavla, det är en film, men det är ett alltså spel.
Just Last of Us kan jag tänka mig att de vill nå ut till de folken som inte spelar med sin berättelse, men ändå på något sätt.
Till vilka mer behöver de nå ut? Det är ju typ såhär Game of the Year med 200, över 200 Game of the Year Awards liksom. Gånger
precis.
Två för att de, alltså kom igen.
Ja, alltså det är ingen spelfilm som har blivit så här bra väl, eller?
Vilken är den bästa spelfilmen? Det är en väldigt bra fråga.
Jag vet faktiskt inte.
Tomb Raider 1 var väl halvunderhållande?
Jo, underhållande visst, men bra, nej. Det är ingen som har lyckats bli
Resident
bra.
Resident Evil 1 var halvunderhållande, men
jag tyckte Resident Evil 1 var bra som en film, men den hade ju inte så mycket att göra med spelen i sig.
Jag tycker att första Silent Hill-filmen är ganska bra.
Ja, förlåt, den glömde jag bort.
Den lyckas faktiskt fånga känslan av Silent Hill helt bra. Plus att den lade till ett tema också som var nytt för serien, som jag tycker om ganska mycket faktiskt. Det är...
Du har helt rätt. Där har du. Det är min favoritspelfilm.
Kommer du och jag såg den typ ensam i biosalong. Jag vann ju biljetter till den.
Ja. Det var ju jättemysigt.
Ja, det var
jo, men jag såg också den på bio faktiskt. Jag har också ganska bra minnen till den.
Ja.
Men ja, jo, okej då.
Ja. Nej, men jag hoppas Square Enix och IO kan hålla sina löften med att nästa Hitman-spel kommer gå tillbaka till grunden.
Ja, annars
då
får
skulle jag vara en lycklig pojke.
Ja, annars får ni väl spela iPad-versionen som finns.
Det kommer nog inte göra.
Nej. Ja, nu när vi har pratat om lite äldre spel här Så måste vi också ta och nämna det här med att det faktiskt var lite bättre förr. Och det är lite klassiskt, men det jag vill mena med det är också för att spelen var svårare förr. Man blev verkligen utmanad på ett annat sätt.
Ja, exakt.
Och jag blev påmind med det nu när vi började köra Resident Evil remastern. Men också faktiskt att man äntligen har klarat Alien Isolation. Och just det här med att inte kunna spara i varje rum när du vill, utan att du måste söka upp punkterna, så att det blir hela tiden lite living on the edge liksom.
Save stations liksom.
Exakt.
Ja, det är ganska ovanligt i spel nu för tiden.
Ja, och jag förstår inte varför, för det är genialt. Hade Alien haft autosave i varenda rum så hade ju det varit mycket, mycket sämre.
Du hade bara abusat den knappen.
Ja, men verkligen. Så det är det som kändes fräscht med det. Och det är kul tycker jag när någonting gammalt blir fräscht igen för att man tar upp det.
Absolut.
Så att, ja, jag tyckte vi skulle prata lite om det här med svårighetsgrader i spel.
Ja, jag var ganska chockad när jag gick in på min PlayStation och skulle kolla liksom vad stor John spelade. Ja. Så såg att han spelade Resident Evil och så hade han valt Easy, för man kan se det på statuset vad man spelar.
Det kan jag säga, är det vår lilla katt så är det en dödssynd. Man får ju inte det.
Nej. Men det var inte meningen.
Nej.
Och det är det här valsystemet i Resident Evil Remake.
De ställer tre frågor hur man gillar att spela spel, och jag valde mittenalternativet för jag gillar normal och börja med det.
Ja.
Och så blev det Easy.
Ja, för att de hade lagt till super easy.
Ja, exakt. Så att man låser upp hard när man klarar spelet.
Exakt.
Så ja, jättekonstigt. Så det är tre val, och då tror man självklart att mittenalternativet är normal och det översta är hard, men så är det alltså inte här.
Nej.
Så här måste man ha förkunskap om svårighetsgraderna ifall man vill välja rätt. Liksom.
Exakt, så att när ni ska spela det, om ni inte har spelat det, välj det översta valet, för det är normal.
Precis. Ja, exakt. Ja.
Jag känner mig väldigt vred.
Ja. Ja, men det jag kände när jag spelade Resident Evil också, det är just det här att, som du sa, man har liksom save stations, så man måste leta upp en sån för att kunna spara, och man måste även ha med sig en sån jävla ink ribbon.
Exakt, och då kan man inte spara när som helst.
Nej, precis, du kan inte spara hur många gånger som helst, och du kan till och med gå ut liksom och skjuta sönder alla dina skott på en zombie och sen gå och spara. Då är det liksom typ i princip fucked för resten av spelet.
Ja.
Man kan liksom stänga in sig själv.
Exakt.
Det är ju inte så jättevanligt i spel nu för tiden.
Nej, precis. Nej.
Nu ska man liksom kunna klara spelet no matter what liksom.
Ja,
och ifall du bränner all din ammo så hittar du en låda, så innehåller den mycket mer skott än vad du skulle gjort annars liksom, bara för att kunna jämna ut på något sätt.
Alltså det man gjorde back in the day, som jag gjorde speciellt under Silent Hill och Resident Evil-spelen, så där, det är att man kör varannan save-slot liksom, så att man har två filer som du sparar över.
Ja,
så då kan man köra varannan, så att fuckar man upp så kan man alltid gå tillbaka ett steg.
Ja, det är en klassiker.
Ja, och det är någonting, på tal om tics, som vi pratade om i första avsnittet av Seghopp.
Ja.
Det här med att du alltid måste hålla in en springknapp, Victor.
Det
här är faktiskt ett tics för mig. När jag saver så kör jag alltid fortfarande varannan saveslott.
Ja, men det är smart faktiskt.
Ja, det är riktigt smart.
Ja, det har inte att, gjort det.
Nej, för att det är fortfarande det här med att saker och ting kan bli korrupta.
Ja.
Vilket man har märkt även på de nya konsolerna.
Ja.
Så att, typ när jag kör typ GTA 5 och sådär, nu så kör jag alltid varannan saveslott.
Ja.
Det gick ju inte att göra på Alien Isolation, vilket var lite läskigt. För att det kändes ju att det var så himla buggigt.
Jo, men det kunde man. Man kunde ju välja load previous save.
Ja, det kunde man ju säga.
Ja, just det, låg lagret den tidigare.
Fast jag håller med om det, jag såg inte heller det direkt att man kunde göra det. Men
nej, utan det var bara skriva över, man bara, okej,
där kan man ju jätteotur så båda savesen blir fuckade, och då har man ju
man kunde välja replay mission, alltså att starta om hela uppdraget från start.
Ja, men det är ju ganska segt också.
Ja.
Men det är ju att föredra såklart när du kör om hela
spelet.
Men det där med att ha två saveslots och så vidare, det brukar ju ofta köra i typ RPG och sånt, där man vet att det här spelet kommer att spendera över 200 timmar med. Ifall jag fuckar upp någonting så kommer det vara jävligt jobbigt.
Ja, verkligen.
Då brukar jag ha flera saves.
Mm.
Alltid faktiskt.
Men det är sånt man inte behöver längre på de nya spelen, om man tar alla de här storspelen, och det är som är så himla tråkigt.
Och de flesta storspelen, de är alltid väldigt generösa med checkpoints också.
Ja.
Lite för generösa.
Ja, det är det som är problemet. Liksom.
Ja.
Om man tar ett Call of Duty till exempel, det är ju checkpoint varannat steg du tar. Liksom.
Ja.
Spel är inte så utmanande längre. Som jag pratade om tidigare, vi körde senaste Call of Duty nu på veteran direkt, för liksom, det är ingen idé att välja normal då, liksom.
Ja, och det var ju flawless, man bara gled igenom hela spelet.
Ja, precis.
Det var ju någon som kämpade på med min normal. Jag blev ju nästan, det var ju en skam. Alltså det var ju för lätt.
Ja.
Alltså, ni säger ju alltid att jag ska välja hard. Men jag tycker ändå normal, det är kul att se hur spel utvecklar.
Du kan ju fan klara det med vänsterhanden liksom. Ja. Och typ hålla på med datorn samtidigt.
Ja,
för att köpa normal. Alltså, det är liksom...
Ja, nej, det är
en tråkig
lätt
utveckling tycker jag med spelen.
Ja.
Det var bättre förr på grund av att det var svårare förr, helt enkelt. Det var mer utmaning. Och jag gillar att bli utmanad. Jag gillar att bli utmanad tills det att jag nästan tappar förståndet och kastar kontrollen i golvet.
Ja.
För att när man väl kommer förbi och klarar det så känner man sig så jävla grym.
Ja. Har ni förstört en kontroll någon gång?
Absolut.
Nej.
Jag har förstört två.
Peppar.
PlayStation 2-kontroller, två stycken. Och jag kan meddela varför. Och det var i Vice City, när man skulle 100% det spelet, så finns det en sån här crossbana när man skulle klara den på en viss
motocross,
tid.
Alltså.
Ja, motocrossbana. När du skulle köra och balansera. Det var lite som trial. Men i och med att det är ju så jävla dålig kontroll på den där. Alltså det var ju liksom... Det var ju inte gjort för det. Så var det en skitsmal jävla grej du skulle köra på med den där krossen. Alltså nej. Så då gjorde jag det jävligt många gånger och lacka ur och kasta kontrollen.
Var det så att du var tvungen att se en liten filmsekvens innan varje försök också, eller?
Nej, men i GTA, i gamla GTA var det så att du behövde liksom ladda om och sen så behövde du liksom åka hela vägen dit till stadion och kanske vänta en tid innan du fick in i stadion och sen skulle du köra.
Det var en mardröm alltså.
Ja, det var en mardröm. Det tog liksom 10 minuter innan du var igång.
Var det inte San Andreas förresten?
Nej, det var i Vice City.
Var det motocross i Vice City?
Självklart.
Ja, kanske var. Jag minns inte.
Absolut.
Jag spelade som en jag minns inte det.
Mm, då hade Vespa, motocross och så vanlig motorcykel och HD.
Ja, det var det första spelet som hade motorcykel, vet jag i alla fall.
Ja, och GTA-spel. Och Vespa också.
Ja, just det.
Där ser man.
Jag har i alla fall gjort sönder 2 kontroller, tror jag.
Ja.
Och 1 IKEA-bord.
Och vilka spel har drabbat dig?
Den första kontrollen jag gjorde sönder, det var min Xbox 360-kontroll när jag körde Mirror's Edge.
Jaha.
Det var faktiskt spelets fel.
På svenska, kan jag höra.
För det spelets fel?
Ja, men man skulle klättra upp för en fasad och någonting. Skulle man hoppa mellan så här rör som låg på utsidan av fasaden.
Ja.
Och jag hoppade på röret och åkte bara rakt genom röret. För liksom collision detection verkade balla ur liksom.
Ja.
Tänkte jag, aha, okej, checkpoint, ladda om, klättra upp dit igen, hoppar en gång till, rakt genom röret. Aha, okej, vi testar en gång till då, och så rakt genom röret. Då hiver jag min Xbox 360-kontroll ut i hallen där jag bodde förut.
Ja.
Så den typ exploderade. Alltså, den gick i typ 1000 bitar.
Herregud.
Jävlar.
Ja.
Bra jobbat.
Min PlayStation 3-handkontroll minns jag faktiskt inte vad det var för spel. Jag tror det kan ha varit Bionic Commando Rearmed.
Ja.
Den remaken av Bionic Commando.
Mm.
Där fanns det så här challenge rooms som var så jävla svåra. Du var tvungen att, alltså, du fick inte göra ett enda litet misstag. Och då är jag för att jag hivade kontrollen bara rakt ner i golvet.
Ja. Nu när du säger PS3, jag har faktiskt...
Det var även det spel som fick mig att slå näven rakt genom ett IKEA-bord också.
Ja. Ja. Snyggt. Ja. Nej, jag har också haft en PS3-kontroll när jag tänker på. Så 3 kontroller har jag haft sen
nu. Ja. Vilket spel var det då? Mer än Vice City?
Nej, jag måste tänka nu. PS3... Jag tror att... Nej, jag kan faktiskt inte komma på vilket spel.
Men nu när jag tänker på det, det var länge sedan jag varit så utmanad med spel så jag ens kände för att kasta kontrollen.
Ja.
Men Dark Souls då? Du som gillar det.
Nej, för där, som jag sagt tidigare, där är ändå döden en liksom mekanism i spelet på något sätt. Visst, man kan bli så jävla frustrerad, men man blir alltid liksom sådär att man blir såhär, nu ska fan försöka igen. Liksom. Man blir mer så än att man blir arg. Liksom.
Mm.
Man känner oftast att det är ens eget fel.
Mm.
Det man lackar på, det är oftast liksom, som jag sa med Mirror's Edge, när det är någonting i spelet som fuckar ur. Liksom.
Ja. Mm.
Det är då det blir riktigt jobbigt för mig i alla fall.
Mm.
Men jag ska inte tjata om Dark Souls som jag gör hela tiden med er, men jag tycker ni är lite dubbelmoral här, att ni säger att ni saknar de här gamla svåra sparsystemen och liksom limiterade resurser och sånt, och ändå spelar ni inte Dark Souls för ni tycker att det är för svårt. Det är så här, okej. Okay.
Men det kommer.
Dark Souls är deppigt och tråkigt.
Remaster,
det är
synd så.
För det är det som hyllas med det. Just det som hyllas med de spelen, att de är old school, och så sitter ni här och säger att ni vill ha old school, och så spelar ni inte det.
Det är estetiken som inte tilltalar med Dark Souls. Det
han som sitter och spelar Skyrim liksom. Och alla fantasy-spel som släpps liksom.
Ursäkta mig, okay. Estetiskt vackert, tilltalande, bra musik, Dark Souls.
Okej, då frågar jag, hur många timmar av Dark Souls har du sett?
3.
Okej, okay, så då har du alltså sett en area i hela spelet som består av typ 15
Nej,
areas.
Nej, men det handlar ju bara om ett intryck av att jag inte tyckte om estetiken. Eller jag var inte,
ja, men du har inte sett någonting av estetiken. Du har otroligt vackra vyer, det är också en ganska stor del av spelet.
Ja, men det handlar ju bara om ett intryck, en känsla.
Mm.
Jag ska i alla fall spela dem när remasterna kommer.
Ja, men det har vi sagt. Ja. Absolut. Det ska bli jättekul. Mm. Att jag har övertalat en i varje fall.
Ja. Och jag tittar gärna på.
Ja, du får titta på.
Får ni övertala mig?
Men jag känner lite med historien att du börjar glida ifrån utmaningar lite grann. Alltså, jag kommer ihåg på Xbox 360 när vi körde Ghost Recon till exempel.
Mm.
Du och jag körde ju de här multiplayer-banorna som var med att man skulle vara 12 personer att klara.
Mm.
Då klarade du och jag själva, bara du och jag. Det var liksom, vi kunde köra en hel dag samma bana om och med en tills vi klarade den.
Absolut.
Det var inte mer att man skulle klara med 2 personer. Det skulle liksom inte gå.
Nej, det är nog vår största gamingbedrift, tror jag.
Ja, det är fan.
Förutom när vi klarade Tanker utan utan något vapen och dödar alla gubbar utan vapen
Solid 2, ja.
I European Extreme och utan att bli träffade en annan gång.
Och du har inspelat på en VHS-kassett också.
Det måste vi ladda upp på YouTube.
Ja, vi måste
ni,
nog på
ni är fullt medvetna om det. När Metal Gear-specialen är, då lovar vi helt nu att vi laddar upp den på YouTube.
En ganska stor bedrift var ju att både jag och Storjon låg ju på etta respektive tvåa och växlade mellan på Boss Survival på Metal Gear Solid 2 också.
Alltså från hela Europa.
Ja, just det, på European rankingen.
Mm. Det är fan grymt alltså.
Ja, det var ganska ballt faktiskt. Så vi är inga jävla posers.
Nej. Nej.
Det är nog ingen som tror heller.
Nej, men det är absolut... jag förstår varför du kallar det dubbelmoral, men det är alltså ge mig bara taktiska shooters som Rainbow med de här svårighetsgraden så skulle jag
det
haka
känns
på
som
det.
Du blir bara mer och mer så här turistgamer som bara vill glida
genom
ett spel.
Vet du vad jag tror att det är? För det kan jag faktiskt erkänna. Det har du rätt i, att jag på senare åren har backat från utmaningar. Det är också att man inte riktigt har tålamodet med spelen. Man inte känner helhjärtat att det här är ett kanonspel. För de fortfarande hugger jag ju på.
Ja.
Men just förr i tiden kunde man sitta med ett spel som man kände var liksom, hjärtat var inte med, men man kunde bara nöta svåra grejer. Men det har man inte tid eller lust med längre.
Har du sett Game Over-skärmen i Dragon Age till exempel?
Ja, självklart.
Du har dött i det alltså?
Ja.
Det var skönt att höra i alla fall. Ja. Så det bara är så här smooth sailing hela vägen liksom.
Fast där har du ett perfekt exempel till att jag fegat till det igen. Ja. Vet du vad det är?
Nej.
Jag har klarat det 4 gånger.
Alla på normal.
Fan, John. Det är vidrigt.
Skärp till det alltså.
Ja.
Ja. Men jag tror också, som John säger, det handlar om också det här med att man inte har tid. Jag kan ju säga av egen erfarenhet att jag har inte lika mycket tid att spela längre. Eller jag lägger inte ner lika mycket tid. Och när jag vill göra det, då jag har blivit en jävla gaming-snob. Så att jag spelar ju inte spel som får under 8 av 10. Ja. Och det är ett spel som jag, även om ett spel får liksom 9 eller 10 av 10, så kanske jag inte spelar ändå för att jag inte känner för det.
Mm.
Alltså jag inte får den här känslan av att det bjuder in mig.
Ja.
Så att men när jag väl hittar ett spel som jag verkligen gillar, då kör man ju slut på det helt enkelt.
Ja. Precis, och jag vet några av mina kamrater som tycker att jag alltid säger att alla spel är bra. Mm. Men det är också bara för att man är, som du säger, lite snabb. Man plockar bara liksom,
jag spelar ju bara, jag har ju inte spelat ett dåligt spel. Om jag hittar ett dåligt spel, då spelar jag det i 5 minuter och sen stänger jag av, som Far Cry 3.
Jag köper nästan bara säkra kort.
Och så säger att det är det bästa någonsin. Det är klasshistorien. Det här är det bästa någonsin. Det här menyn, det är det bästa någonsin.
Character creation i Dragon Age är det bästa character creation någonsin. Så det är det stora.
Ingenting kommer någonsin vara bättre eller sämre liksom.
Nej, för tillfället det är det bästa någonsin. Ja. Det kan bräckas, men just nu är det bäst någonsin.
Ja. Men på tal om det med svårighetsgrader också, så måste vi prata lite om Hotline Miami.
Ja,
hur jävla bra är det spelet? Där får man ju nöta så inåt helvete.
Och det lyckades ju tjata in, så du körde Storion. Även fast det var ett nötarspel så du körde ju.
Alltså, det är så bra.
När någonting fångar mig fortfarande så hugger det till och då pang.
Men det är ju musiken där.
Man
hamnar nästan i trans på något sätt. Man vill bara köra allting perfekt liksom.
Men just att det var så snabbt också, just här när man dog så fick man börja om på sekunden.
Ja, det är ju inte att du behöver ladda om eller någonting. Det är det som, alltså det är tempot. Det är det att man tappar aldrig pulsen, och det är lite som i Resogun också.
Ja, just det.
Men Hotline Miami, vad kan man säga?
När jag och John, när vi la beställningen så att säga, på ett tema till den här podcasten, till dig Lilion, så sa vi att vi vill att den ska låta lite som Hotline Miami, fast lite gladare.
Ja, men det var ju det vi ville. Jag gjorde ju först ett tema som var väldigt Hotline Miami, som egentligen skulle, man skulle kunna copy-pasta rakt in i spelet, för det kändes jävla bra.
Det var så jävla begåvat. Det var perfekt.
Ja, men det var lite för mörkt, och vi kände bara, nej, alltså ni sa det, det var samma dag som vi skulle spela in piloten. Det var liksom, jag var ledig den dagen, minns jag. Och ni skulle komma vid 5-tiden. Så satt jag där och bara, fuck, jag måste göra det här idag.
Ja.
Och sen blev Seghopp Anthem. Så det är i princip samma ljudbild och allting, fast med gladare melodi och gladare chords och allting.
Det är inspirerat av Hotline Miami.
Ja, men det är det definitivt. Ja. Och det skulle vara jävligt häftigt om man fick vara med och skapa någon track till något Hotline Miami i framtiden.
Mm. Jag ser väldigt mycket fram till 2:an också.
Ja, hur många månader är
kvar nu? Som tyvärr ska bli det sista spelet i serien.
Ja, vad synd.
Det ska komma till våren, tror jag.
Ja, det ska bli en stor stund.
Ja, det ska bli riktigt jävla grymt. Jag måste köra klart ettan, för jag har fortfarande fastnat på en grej.
Mm. Det måste du ta dig förbi direkt.
Ja, det måste jag göra.
Kör old school nu. Hårt.
Ja, det ska jag göra det.
Jag har 100% att det. Spoiler alert.
Ja.
Du är så duktig, Victor.
Ja, du är en riktig achievement hora. Och med det så kan vi avsluta det här avsnittet av Seghopp.
Episod 7.
Ja. Yeah. Och vi ses snart igen. Glöm inte oss på sociala medier.
Nej.
Kom gärna med frågor och
in och like och fråga och mejla och allt.
Ja. Så ses vi om 2 veckor.
Det gör vi absolut.
Det gör vi.
Ha det bra allihopa.
Hej hej.
Hej då.